Då är handbollspodden tillbaka, Bladets handbollspodd med mig, Robin Nilsson, och min kollega och konkurrent och kompis Johan Flink. Och du är välkommen.
Mm. Tack så mycket, tack.
Idag blir det ett gediget avsnitt med många, många bollar och många röster och lite många ämnen med svensk handboll, med internationell och damer och herrar och hela spektrat tar vi.
Ja, förhoppningsvis ett välproducerat poddavsnitt. Det är inte bara du och jag sitter och babblar om ett fåtal ämnen, utan ja, ämnena kan inte bli jättemånga, men det blir, jag känner på mig att det kommer att bli rätt långt.
Ja, det kan jag redan säga att det kommer att bli.
Innan vi går vidare i programmet så ska vi nämna våra två samarbetspartner iPlay Sport och ICA Maxi Kristianstad. Ni vet var de finns vid det här laget. Handla där och gå in på, alltså då pratar vi ICA Maxi, och gå in på iPlay och följ era handbollsfavoriter.
Ja.
Så, tillbaka till programmet.
Vi kan ju säga att vi har en gäst och sen har vi ett par intervjuer. Per Johansson kommer gå igenom EM lite traditionsenligt. Det har du ju kört innan.
Ja, precis. Den dammar vi av nu. Den måste vi ha, Per, om det kommande mästerskapet.
Precis. Jag var ju på Champions League igår. Du var på damernas genrep. Jag såg IFK mot Meshkov Brest. En riktig rysare som inte är bortskämda med i arenan. Det var en härlig match. Inte jättebra kvalitet, men behövs ju inte när det är handboll. Det räcker att det är jämnt så blir det alltid underhållande och kul att titta helt enkelt.
Men det behövde väl både kanske laget, framförallt publiken och kanske Kristianstadsbladet också. Alltså en så här riktig holmgång. För jag menar, trots allt så vinner ju IFK i regel sina ligamatcher ganska såklart. Och sen har det väl varit rätt så klara förluster i Champions League. Så att, var det inte känslan lite efter matchen?
Jo, verkligen.
Det här var vad Kristianstad behövde.
Ja, exakt. Uppfriskande var verkligen känslan när man gick därifrån. Att fan, det här har man saknat på något sätt. Sen är det ju liksom, de skulle ju kanske ha vunnit den här matchen. De slarvar ju något alldeles fantastiskt mycket med enkla passningar som är liksom ostörda och där de inte hunnit börja anfallet nästan, utan att passningarna är vid fötterna som går ut i inkast och så kvaliteten kan man väl ha synpunkter på, men just själva dramat var verkligen, det behövde, som du sa, det behövde Kristianstad, och det märkte man på publiken också, att det var lite sömnigt i första halvlek, men när det väl drog ihop sig och alla förstod att det här blir ju en rysare, så var det gammal god stämning i arenan, det får man säga.
Hur mycket folk var det?
Ja, det var bara 4010. Så det var ju rekordlågt nästan.
Ja, var det säkert över 4000. Ja, det är fantastiskt. Men du, har Jerry Tolbrink tappat stinget?
Ja, han såg i sig själv där. Han hade 6 av 11, tror jag. Känslan var ju ändå att det var honom man ville se ta avsluten. För han känns säkrast ändå, fast att han bränner lite. Men han brände en straff där i ett viktigt läge när de hade svårt att göra mål och hade lite otur där, ribba i straffen och något stolpskott från kanten där de också kunde gå ifrån till 29-27. Så att jag tappar stinget tror jag kanske inte, men han är inte så van vid att få. Det har ju varit en period här nu med där de har haft svårt att få ut bollarna brett, både på hans kant och på Rittersports kant, som har klippt sig för övrigt. Men den här matchen fick de ju väldigt mycket att jobba med. Och det var ju något som var positivt som man kan ta med sig. Precis som försvarsspelet.
Med Tolbring har höga krav på sig själv. Han muttrade någonting så om att fortsätta så här, kommer inte med till VM.
Nej, precis. Ja, så orolig ska han inte vara. Han känns ju rätt så given där. Och 6 av 11, visst, det var några lägen han skulle ha satt. Men han tog ju också några, den här armen var uppe och han var tvungen att ta dåliga vinklar liksom, så att lite hård tycker jag nog att han är mot sig själv. Det fanns många andra som kladdade betydligt mer.
Ja, det var väl i besvikelse direkt efter kanske. Och när man har gjort någon avgörande miss i slutskedet så är det inte så konstigt att man gräver ner sig lite.
Nej. Men de här misstagen som man gör i slutet mot Selje, Hanis tog någon klantig offensiv foul och här steg Tore Moen, tappar ut en helt vanlig passning till Inkas. Det är liksom, det är ju saker som kan få jäkligt stora konsekvenser. Om man tittar på när de tappat kanske 2 poäng då på de här missarna i slutet. Och det kan ju, jag tror att det kommer innebära de 2 poängen att, det inte går, att de inte går vidare från gruppen. Och det är ju, känns ju lite onödigt.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag var i Alingsås och vi kan väl komma tillbaka till den matchen senare när vi pratar med Per om både EM och Sverige naturligtvis. Lite grann kanske om den matchen. Men det var ju en, ja det såg ju, det var ju Sverige utan Guldén och Hagman och Lindblom då. Hagman och Guldén, ingen fara, de kommer att spela EM. Blom, det vet ni när ni lyssnar på detta om hon är med eller inte. Hon magnetröntgas i detta nu skulle du väl hävda. Så att, men det såg ju ganska bra ut ganska länge och där framförallt jag blev väldigt imponerad av Anna Lagerqvist och hennes försvarsspel. Även vi vet vad hon kan naturligtvis i SOE, men det är ju någon helt, det här är ändå en helt annan nivå även om det är en träningslandskap. Men mer om henne och det tar vi senare.
Vi såg ju också veckans avsnitt av dokusåpan Handbollsligan har ju förnekat sig inte, kan man säga. Om vi tittade på lig i Malmö här i veckan. Såg du den?
Ja, jag såg andra halvlek såg jag.
Ja, det räckte ju. Det var ju där man eller vad är det, de här med bytena. Vi har ju sagt, vi sa ju det tidigt bland våra första avsnitt att det kommer att bli med de här nya reglerna. Det kommer att strula alltså. Och nu har du ju, vi hade Rick och Sävå förra veckan och nu var det ju flera situationer där Lugi spelade med för många man på banan utan att det uppmärksammades varken under tiden det skedde eller efteråt av varken domare eller delegat. Det är ju
nej, precis. Ja, och nu fick det väl ändå stor uppmärksamhet just att den, nu sänds ju alla matcher, men den här gick ju dessutom i TV4 Sport var det väl.
Ja.
Så att det känns som det var ännu fler som tittade och ännu fler som hade ja, filmat TV-bilden med sin mobil eller hur man nu gör, eller man tar någon sorts skärmdump med rörlig bild. Jag vet inte hur det går till, men det fanns ju ett klara bevis i varje fall.
Mm.
Och det ser ju rätt roligt ut när Henningsson försöker smyga ut. Hur lång är han? Han är väl 2 meter lång och väger drygt 100 kilo.
Han trippar ut lite försiktigt och hoppas att ingen ska se honom. Och det gjorde ju uppenbarligen bara Malmöbänken och Malmöspelarna som noterade. Det är märkligt hur ett helt lag kan stå och skrika och sen det är ändå ingen som reagerar.
Det där tycker man ju, den är ju konstig alltså. Lyssnar de inte på ett lag eller skriks det så jäkla mycket från bänkarna hela tiden så att det bara går in genom ena och ut genom andra på delegat. Annars tycker man ju, jag menar, där får du ju varningssignaler om inte annat ju.
Ja, alltså just själva bytet kan man förstå.
Och även har man då inte sett det från början så
bytet kan man ju förstå att det är snurrigt där när de väl byter. Men sen när han då springer ut eller smyger ut så någonstans där mellan första bytet och han springer ut så är det ju för dåligt att ingen upptäcker det. Det kan ju lika gärna vara domarna som delegaten, men det tycker jag tyder på fel fokus från domare och delegat.
Ja, nej, jag tänker mest på delegat, för det är trots att delegaten som han har ju ett lite lugnare jobb än vad domaren har som måste följa spelet på kanske ett ännu större sätt. Plus att delegaten är ju den som ska lyssna på bänkarna, vad som sägs där. Men domarna var väl inte heller, de fick väl inte heller vad är det nu ni har?
5 kungar. Kungar är det vi har.
Ja, och vi har plus. Ja, nu satte vi ju inga betyg och ni sätter ju väldigt sällan betyg på domarna i matcher mellan Lugi och Malmö. Men de var väl inte, de lyckades väl inte riktigt heller. Vi hade ju den här redan i paus, Fredrik Petersen som ja, sågade domarna för att motståndaren åkte ut när han tog Petersen. Petersen tyckte inte att det var 2 minuter och skällde väl på domarna direkt där och sa till dem att hörni, ni ska inte visa ut han som var på mig nu. Vem var det förresten? Jag kommer inte ihåg.
Kan det ha varit Gillenbäck kanske? Nej, jag är inte säker.
Ja, det var det kanske.
Det var på den kanten i alla fall.
Och sen var han ju på Gillenbäck också där om att Gillenbäck filmade. Alltså under matchen, det var ingenting han sa i paus.
Ja. Ja, det var ju generellt mycket filmningar. Gillenbäck var väl den som fick mest skit av Kalenda, expert i TV4, för att han filmar, liksom tar sig för ansiktet när de slår i bröstet, så det är ju inte så där kul eller smickrande att se för honom själv heller, kan det inte vara när man ser TV-bilderna efteråt. Men det är väl som fotbollsspelare, de skäms väl inte om man skaffar sitt lag lite fördelar, men det ser inte så bra ut.
Nej, Ola Lindgren varnar ju för det där under OS, att han såg den tendensen med tanke på bedömningsnivå och så vidare, att vi ser allt mer filmningar, så att det har kanske kommit också till den svenska ligan. På allvar nu.
Ja, Malmö de valde ju inte lämna in protest ju. De hade en timme på sig, eller man har ju alltid en timme på sig där, och meddela om man ska lämna in en protest eller inte. Men de valde ju inte göra det. Ulf Fagerström där twittrade lite med honom. Han sa att det var en för ojämn match för att det skulle liksom, hade det stått och vägt och det här skulle fälla något avgörande, så hade de nog gjort det. Men nu struntar de med det. Och det, ja. Det kanske, det är på andra sidan, hade de protesterat så hade de garanterat fått igen. För så tydliga videobevis fanns det ju. Men det är ju ändå, alltså det var inte det som avgjorde, så det hade de ju en poäng i.
Ja, det är väl fint så. Vi hyllade ju Alingsås där initialt för att de inte anmälde Lyge, va? I den där registreringsgrejen. Så att det är väl, så då ska vi väl också lovorda Malmö för att de inte försöker vinna till vilket pris som helst när de kände att de var definitivt ett nummer för litet.
Precis.
Det var ju, när jag såg ju då andra halvlek. Visst, alltså Lyge imponerar ju verkligen då utan Jeppsson och sådär. Samtidigt Malmö imponerar ju inte. Med det laget de har, alltså de 9-meterspelarna, de har ju fan två, känns ju som två, vad heter det, uppställningar på 9 meter som skulle kunna gå in i de rätt många lag.
Ja, verkligen. I alla fall om man tittar vänstern är och högern är. Månsson är viktig där i mitten. Han är ju, får inte gå sönder. Men jag blir inte riktigt klok på Malmö. Och jag ser nu här Ystad förlorar mot, nu har inte, om vi kommer vi från det ämnet, men jag såg Ystad förloras klart mot Red Bulls Lid här ikväll med. De går verkligen tungt om också. Alltså.
Ja, just det. Den ligger fast den där som en av de största besvikelserna, eller flopparna.
Det får man faktiskt säga. Men tillbaka till det här, för många spelare på banan. Vi försökte ändå, det är ju en journalistpodd, vi är ju journalister, så att vi försökte väl bringa någon slags klarhet i det, va?
Ja, så jag slog Ralf en signal på förbundet för att få lite sådär bara, just hur ska de göra med delegater, ska det vara en delegat till och sådär, va? Men han hade inte tid att prata om det. Han hade ett EM att ta hand om. Han satt ju på Globe Hotel där, det officiella EM-hotellet i Stockholm, och höll på att förbereda med massa delegater hit och dit. Så att, men ändå så levererade han ju. Även om han inte diskuterade sakfrågan egentligen, så blev det väl ändå 9-10 minuter där vi fick Ralf i hög form om allt från hans framtid på förbundet. Och, vi kan väl ta och lyssna på det. Det blev inte 9 minuter. Du har klippt ner det lite grann.
Lite grann har jag gjort det. Ja. Men han hade inte tid att prata om det, men tid att prata har han alltid, känns så.
Ja, då. Nej, än en gång, vi gillar ju Ralf, och när ni lyssnar på detta kommer ni förstå varför.
Du, ska du sluta på förbundet snart, eller?
Ja, det ska jag ju göra. Nu när jag har det på telefonen så måste jag säga så här. Jag tyckte eran podd där om Ralf var för jävla bra. Upplägg och det var lagom vad ska jag säga, nivå på lite små skämt och lite sådana här saker och mycket fakta, och jag satt för mig själv, jag lyssnade faktiskt på den 2 gånger, va, för att jag ville smälta den emellan det, så min chef har lyssnat på den och det uppskattar jag, för att det behöver han göra, och ja, det är liksom det, han sa det, de sa inte ditt efternamn en enda gång, de bara säger Ralf.
Ja,
jag heter Ralf, så jag.
Vad var det, Thelin då menar du, din chef eller?
Ja, Thelin. Ja.
Nej, det var egentligen inte om ditt så. Men alltså bara helt, nej, alltså, kommer, slutar du nu här efter EM eller du ska jobba ett halvår till?
Nej. Alltså, det hade vi som första, och det som ni pratade om där, va, det var vad jag sa så här, ja, vi har ett EM, det vill jag vara med på i alla fall. Ja. Och sen så har vi en bra dialog, chefen och jag, och när han tycker att det behöver utvecklas lite, va, och jag börjar och danka av mig lite, då säger han till alternativt att jag tycker att nu ska vi nog satsa på lite nya friska krafter, så det, vi har en kommunikation, men ja, okay.
Finns inget slutdatum?
Nej, det gör det inte. Inte så. Ni väckte ju mig lite där, va? Det ska jag väl säga. Och jag kände väl kanske så här att det är fan, jag får nog börja. För jag vill liksom inte bara komma och säga att nu har jag bestämt här, nu kör jag 3 månader där och sen hoppar jag. Utan jag vill ju givetvis ha en bra överlappning, och man ska väl kanske titta över organisationen totalt och lite sådär. Och Ralf Lundberg är väl väldigt speciell, va, med sitt sätt att jobba och hitta en ersättare som har telefon 24/7 och lite sånt. De finns nog inte så många utav, så att det krävs väl en del. Men jag låter säga kanske våren 17 ut, det är väl kanske lite kort, men någon gång under 2017 så kommer jag nog att bestämma i alla fall när jag ska sluta. Ja.
Men då ska du ha en alltså det handlar lite grann om att hitta en kronprins nu då, eller kronprinsessa för den sakens.
Ja, men det gör det ju. Mm. Ja. Mm. Och ihop med det så kanske man också ska titta över hela organisationen, tävling, domare då, va, som är navet i hela verksamheten. Så är det ju, ibland är det lite kaxigt att säga att vi kan ha många kommittéer som helst, men har vi ingen tävlingskommitté så har inte de andra någonting att göra. Men vi måste satsa lite på utveckling också, och kan hela vår administration har ju liksom stått stilla sen jag började, och vi ser på antal personer och sånt, medan allting annat växer. Ja.
Delegater och för många spelare inne på plan. Vad kan ni göra åt det?
Rico Sävehof där först då, som inte blev så uppmärksamma faktiskt. Och så denna nu då, där jag fick någon bild av Christer Broman och satt med alla EU-stamparna här igår och alla räknade liksom så. Ja. Men du, och det beror inte på att jag inte vill prata om det, men jag tycker att Henrik Mäkinen ska ha den signalen av dig.
Ja.
Ta den med honom, för att han är uppmärksammad och tar detta på största allvar. Jag tror att det kommer att gå ut någon form av skrivning till dem också, va? Men det är bättre att Henrik tar det.
Det här måste vara första gången som du inte tar en fråga, du. Från oss.
Ja, men det kan vara skyld på EM då. Annars hade jag kanske lagt upp fötterna på bordet där och pratat. Nej, men han skrev någonting förut här idag, va? Något kort där. Och jag sa att nu är det oflyt alltså. Och det här måste ju givetvis tas på största allvar, och det gör det, för att ena stunden så hävdar vi då att vi måste ha det, och kanske 2, och vi går ner, vi har det på allsvenskan och hur viktigt det är, va? Och så kommer det sådana här blunders då. Jag vet inte när det hände och om de hade protesterat, om de hade gått igenom, det är bara spekulation, men att det hände överhuvudtaget, det är maximalt Ja, det är inte bra. Men ja, nej, men vi kan inte jag skyller på det. Jag har EM, annars hade jag gärna.
Ja, låt EM att ta hand om. Ja.
Ja, precis. Ja. Jag har lagt, jag kan säga till dig, jag har lagt minst en timme på att försöka köpa ihop 80 stycken brevkorgar till europeiska mottagningsdisk. Och det man tror att man bara åker in på första stället och köper det, va? Men jag kan säga att det var en fantastisk uppgift jag fick där. Nu får vi åka till Claes Olsson i Täby och sådana och plocka ihop dem.
80 stycken alltså?
80 stycken.
Ja. Aha, är det sådana här som man lägger som det ligger statistik och sånt i?
Ja, precis. Ja. De kommer ju här idag, vet du. Det kommer då hela delegationen, delegater, representanter, domare, ska ha en stor konferens här nu då fram till, sen splittar de dem på lördag och åker till sina respektive
Jag måste också bara fråga, väckte det en viss munterhet bland EOF-delegaterna när du visade de här 8 lygespelarna på plan samtidigt, eller vad?
Nej, men det var fel folk. Det var de här kontorsvissarna nere i Wien där, va? Så att Björn Eriksson såg den också. Han blev ju störtförbannad.
Ja. Vem är Björn Eriksson?
Han är också delegat och gammal internationell delegat. Sitter han har varit med på allt i svensk handboll. Han är nästan i min klass. Nästan. Just nu är han hotellansvarig för hela igen. Han bara svär åt allt och alla. Sen ska jag köpa presentpapper. För de ska slå in 50. Vi ska slå in 50 stycken hemliga, så ser ut ungefär som någon lång korg ungefär, och så ligger det något i där. Jag tror det var glasögon och sånt där, men presentpapper, och så ska det se ut som sådana här stora smällkarameller, vet du, som ska vara till matchens lirare.
Jaha.
Ja, det har också landat på mitt bord, och så tog jag upp mitt visitkort här för en stund sedan, och så läste jag så här då på det, va, att jag är competition manager, är jag här på EM.
Ja. Ja, och du får syssla med sånt.
Ja, precis. Så är det. Ja.
Ingen uppgift är för liten för dig. Eller för stor.
Nej, absolut inte. Nej, absolut inte.
Men ja. Är det då Adidas sån här reklam med solglasögon då? Eller glas?
Nej, jag tror inte att de har någonting Adidas kvar nu.
Ja, hej. För det brukar ju vara det annars, någon sån här klocka eller sånt. Gulden kom ju för fan i EM 2014. Fick väl 5 klockor och något sånt. Hon var ju bästa spelare i matchen.
Ja, jag tror att de har nog splittat lite. Om vi tittar på kläder nu, vet du, så det är Salming som är hälsoleverantör på det. Och så plockar de lite här och lite där. Så att, nej, det är något nytt märke, men det var väl någon sån här fräcka beachglas eller cykelglas eller vad det var.
Charlie Röks något inblandad då?
Nej.
Alltså jag tänker på märken och Salming och sådär. Det var väl det han var och dribblade med.
Nej, jag vågar inte svara på det.
Nej.
Det var alltså. Du är välkommen när du kommer.
Ja, stort. Ja. Tack.
Ja, bra. Hej så länge.
Hej.
Ja, som ni hörde där så är han ju på jakt efter en kronprins till sig själv. Så där har du ditt nya jobb, Robin.
Nej, jag måste ju fejla på mitt CV när, alltså. Det hör jag ju direkt. Jag fick... Så fort han sa det så tänkte jag, nu jävlar, nu ska jag hem. nu ska jag hem och rätta till allt. Och skicka.
Ja, gör det. Då har du nu jobbet.
Nästa förbundspamp.
Ja, precis. Men han hänvisade ju till Mäkinen, domarbasen. Och vi gör ju som Ralf säger. Så att du tog på dig och slå Mäkinen signal, va?
Jag tog vid där du slutade. Och slog. Domarbasen en signal. Han är ju lättillgänglig han också. Och ja, vi pratade lite om det med bekymmerna där, samma som du försökte med Ralf. Vi kom väl lite närmare sakfrågan med Mäkinen, kan man säga. Men vi kan väl lyssna lite vad han tycker om problemet. Vi kan väl börja med det här med för många spelare på planen. Nu har det hänt, det hände Rick och Sävehov, och det var ju Lug i Malmö nu här senast. Hur ser ni på det? För det har ju börjat bli ett bekymmer.
Ja, i den meningen att varje gång ett sån sak händer så är det ju naturligtvis allvarligt och ett bekymmer och sådär. Nu får man väl sätta det perspektivet som du själv sa här, att det är två gånger i höst som det har hänt några matcher som är spelade, så att det är klart att det är inte kanske det största bekymret ändå, men inte ändå är det naturligtvis något som vi ser allvarligt på den situationen igår. Enligt uppgift, jag har bara sett den ena, den har sett klipp på, men sen skulle det tydligen ha varit någon tidigare också, men det var 8 sekunder den, det sista som de spelar med 7 utspelare och en målvakt. Det är klart att vi ser allvarligt på en sån händelse.
Mm. Varför blir det så? Är det, behövs det fler delegater? Eller på, ja, vad är...
Nej, det tror jag inte att det gör så. Det behövs delegater, men det är ju så här att vi i vår verksamhet i alla fall har inte några ofelbara människor att tillgå. Det verkar ju vara så finnas på andra ställen. Så att de skulle gärna, det går bara bra att anmäla sig om man är ofelbar, för då passar man jättebra i det här yrket. Men alltså hur som helst, hur det går till, det är ju alltså i den här situationen igår så spelar de ju med en utspelare mer i anfallet i tillfället, och så är det 2 lugespelare som springer för att byta. Och samtidigt så springer ju målvakten in naturligtvis på, som ett utav de byterna, men de byter ju ofta 2 och så, och då springer, jag missförstånd, även 2 lugespelare in, så då de blir 7 då, va? Så det där blir lite rörigt, mycket folk kring bänken bredvid delegaten också, och rätt som det så står de ju där då med en målvakt och 7 utespelare. Så att jag kan mycket väl förstå att man missar att det blir så i själva bytet. Sen är det ju mer olyckligt att det inte uppmärksammas därefter när de då spelar med 7 och den här ena spelaren sen går ut för att byta.
Ja, precis. Men det protestärende och så, det funkar som vanligt där, att man har en timme på sig och anmäla att man kommer att protestera, annars så är det liksom läggs det till handlingarna.
Det stämmer. Det är 60 minuter efter matchslut och ska man anmäla det. Sen har man 5 dagar på sig att komma in med sin protest om man nu avser att göra så.
Mm. Vad händer nu då? Är det något som... gör ni något åt detta? Eller?
Ja, alltså det är ju många händelser hela tiden som vi följer upp, och tyvärr en sån här liten tråkigare art, så tar vi naturligtvis kontakt med berörda och analyserar. Vi har klipp på situationen, hade jag redan igår kväll, så för att analysera hur det såg ut och få en idé om varför det blev som det blev. Och sen pratar vi med berörda domare och berörd delegat för att höra deras version och upplevelse av den. Och sen utifrån det så kan det ju hända att man går vidare med att uppmärksamma det här ytterligare, att visa det här klippet för fler och påpeka vikten av att vara varsamma, speciellt de här situationerna när målvakten tas ut, det är då det här uppkommer. Och det visste vi redan från början att det skulle vara bekymmer och så, och det var ju därför vi också utökade användandet av delegat som i fler serier under hösten än vad vi har haft tidigare. Så att det är ju inte något överraskande i sig att detta skulle kunna bli ett bekymmer. Jag tror jag såg någonstans att det har funnits någon idé att man skulle ha någon sån här chip på spelarna och sådär. Men det var väl avfärdat nu sådär. Så att det blir det väl inte aktuellt nu på EM i alla fall. Men alltså det visar ändå på att man... Det är inte bara liksom ett bekymmer som kan uppkomma i Sverige med de här med byterna, utan att det är en svårighet som finns överallt.
Mm. Det är de nya reglerna, vet du. Det skulle aldrig införts.
Ja, det är ju konservativ, jag har förstått. Så att, ja, men det är mycket som förändras och som man i efterhand kan tycka var bra eller mindre bra. Vi får väl se. Det är väl inte tid att utvärdera än riktigt kanske.
Nej. Men bara tillbaka till det med byterna där. Och så. Är det bara delegatens ansvar att se till så byterna sker? Eller är det domarna, om de ser det så ska väl de reagera? Men vems ansvar är det? Är det delegatens ansvar?
Nej, alltså det är ett delat ansvar i den saken. Alltså, att vi har delegat på matcherna, det är ju prioritet för delegatens jobb. Det är ju att se till att matchen spelas utan att det ska behöva bli protester efter matchen. Det är prioritet, och det är dit tillhör att se till att byten sker på rätt sätt och så vidare. Va? Mm. För att domarna har ju svårt att se till exempel felaktiga byten om någon är inne en meter före bytet kommer och sådär. Det är ju helt omöjligt för domarna att uppfatta det. Men i en sån här situation som den igår, så är det klart att domarna också har ett ansvar för att kontrollera den situationen. Självklart så är det så. Det är ett delat ansvar.
Mm. Ja, vad händer nu då? Det blir inget protestärende, så det blir bara en läropeng kan man säga. Då.
Ja, visst. Om det är så, jag tittade på protokollet, så såg jag att ingen angivelse om att de skulle ha anmält att de skulle protestera. Så, och du har ju tydligen uppgifter om att de inte har gjort det, så då blir det ju ingen sak.
Nej.
Mer än att vi självklart tar saken på allvar och agerar på det viset jag redovisat tidigare. Det gör vi ju oavsett om det blir en protest eller inte. Självklart är det så. Ja. Det är liksom annat som kan hända, så analyserar vi det löpande och återkopplar det till berörda domare och delegat.
Ja. Yes, ja, men det är gött. Då får vi hoppas att det inte blir fler fall den här säsongen.
Ja, det får vi. Det får vi hoppas.
Det dyker säkert upp något annat.
Ja, ni måste ju ha något att jobba med också. Så att vi försöker förse er.
Precis.
Ja, det är bra.
Ja, det är gött. Tack så bra. Vi hörs.
Gör vi. Hej. Hej.
Ja, det var domarbasen det. De tar det på allvar, även om det inte är någon konkret förändring. De känner till problemet, och när det är den mänskliga faktorn, så är det den mänskliga faktorn. Det är inte så mycket, även om det är dåligt, så är det inte så mycket man kan göra åt det, mer än att sätta in ännu fler och ännu fler och ännu fler. Och det ska de inte göra. Delegat som bevakar delegaten som bevakar delegaten. Så kan man hålla på i en evighet.
Det är ju klart att det blir en uppstramning nu. Jag menar, ingen vill ju vara nästa delegat, även om de är tämligen anonyma. Så är det ju ingen som vill vara nästa man, är det väl oftast då, som missar det här. Så att man kan ju tänka sig att de kommer hålla ett extra öga. Så att ibland är väl sådana här misstag då, och framförallt när det kommer fram på det här viset. Kanske av godo lite grann också, att det blir en skärpning.
Precis. Det är ju bättre att det sker nu tidigt än att kommer när det börjar dra ihop sig mot slutspel och i slutspelet med allt det kan innebära med omspel och så.
Men då är det ju två delegater också, så att du är i slutspelet.
Ja,
det är ju bra. Förresten, en grej innan vi nu ska gå vidare på. Jag såg att Branjes hade uttalat sig i en intervju om att Flensburg kommer att banta truppen till nästa år. Gå från 18 till 15 spelare.
Mm, så är de här.
Och det är bara hälften av dem, kan man väl säga då, i dagens trupp som har kontrakt till över nästa säsong då, 2017-2018. Hälften har inte det, och två av dem som inte har det är ju Jim Gottfridsson och Johan Jakobsson.
Mm.
Jag undrar liksom lite grann om Gottfridsson, han blir kvar då i Flensburg, med tanke på att Lauge väl nu är snart tillbaka efter sin långtidsskada, och sen har de ju Mogensen, va?
Ja, precis.
Även om de då liksom kan gå vänster nio, mitt nio och lite sådär, va? Men de har ju fler vänster nio också, så att, det känns ju som att när Lauge är tillbaka så är det ju rätt så fullt, och ska de då banta truppen och Gottfridsson inte har något kontrakt, så även nästa säsong så. Ja. Känns som en flytt där kanske, och Jakobsson får man väl se, Glandorf har ju förlängt, så att, men de behöver ju två höger nio, så att
sen blir ju Vanne, då blir kanske han ensam på kanten då, om de nu ska satsa på honom nästa säsong. Han får lite speltid nu. Jag vet inte om de ska, det känns väl, ja, värvar de in en ny ersättare där, tror du, av så hög klass att han ska bli petad igen, särskilt om de ska banta.
Nej, det är möjligt. Vannes chans. Vi får se om det räcker till landslaget.
Ja. De har ju skapat en, såg jag på Twitter, någon som hade gjort Vanne till VM.
Nej.
Fast en sån här, vad heter de nu, de här förkanterna?
Ja, hashtag.
Va? Hashtag heter det, just det.
Ja.
Jag vet, den har väl inte fått någon sån här jättespridning, men det kanske tar sig när den närmar sig.
Ja, du får väl sprida den.
Och Jerry säger han ligger illa till nu om han håller den här formen. Ja. Så att han får kanske se upp trots allt.
Ja, han kanske gick in efter matchen igår där och drog iväg något skit om Vanne till VM.
Ja, precis.
Tolbring själv. Han var så under isen som man kände sig.
Det är ju så att Zagreb besegrade Rhein-Neckarlöven i Champions League, IFK:s Champions League-grupp här ikväll.
Oj, oj.
De låg med 15-10 i paus och vann med 25-21.
Hemma då alltså?
Ja.
Mm. Ja, de är ju hyfsade hemma, men de har inte varit så hyfsade i år. Men ja, det var inte så bra. Så fanns
det. Ja, det tajtade till gruppen.
Du, ska vi släppa in Per Johansson?
Det kan vi väl göra. Och gå över till dam-EM. Nu är det dags.
Ja.
Holland har bara tränat ner i Kristianstad ikväll.
Jaha du. Var du där?
Nej, fotografen var där. Och han ojade sig som vanligt över att det inte var någon reporter. Utan att det var... Det är alltid fotograferna som är där och reporterna sitter hemma och kläder sig i naven.
De ska väl vara glada. Ja, det är ju bättre att fotografen... De kan inte gärna sitta på redaktionen och ta sina bilder. Så att,
ja, exakt.
De ska väl vara rätt glada att de får komma ut, höll på sig. Men jag vet inte. Det är väl kul och som reporter. Man är ju gärna på plats. Att,
ja, jag hade gärna varit där. Jag hade gärna varit där. Men det hade kanske behövts för att det är ju inga... Vi tycker ju att det är stjärnor, Groth och Stefano Polman och de här. Men det var inte så att fotografen hade liksom en klar bild av hur de här människorna ser ut. Så att vi får se i tidningen om det blir rätt bra på bild.
Nej, så är det ju. Nej, det är ju, jag förstår. Alltså, det är ju svårt att dra igång det när det inte är svenskt med det, va? Det.
Precis.
Men ska du ha tips nu om du ska bevaka några matcherna, framförallt med Holland där, så snacka med hon Polman. Hon kan säga vad fan som helst. Jätterolig att prata med.
Okay.
Spontan och sådär. Sverige har ju mött Holland ett par mästerskap, så tog allt jag snackade med henne. För hon sa alltid de grejerna man ville ha.
Ja, det tar vi med oss när det börjar.
Mm. Men ni har ju Helle Thomsen är ju förbundskapten för dem nu, Holland.
Ja, ja men Holland känns som ett pikt. Alltså det är ju ett roligt lag och det kan man ju rekommendera. De spelar ju en härlig handboll också. Per vet ju, han kommer komma in på Frankrike. Han har ju en faiblesse för deras sätt att spela. Men jag gillar ju mer Hollands snabba handboll.
Ja då, han gillar ju faktiskt Holland också, det vet jag. Jag gillar det. Han gillar hur de har byggt upp det och sådär. Men det finns väl inga holländska klubblag att snacka om. Alltså, handboll i Holland är inte stort. Men den här sidan finns det väl knappt.
Nej, det har man ju nog aldrig sett någon match med något holländskt klubblag. Va?
Nej. Nej, men det är ju rätt så ändå att de har ett så bra landslag i så många år. Det är inte det att de har stuckit upp en gång bara. Att det nu, de känns ju, de är ju topp 6 i världen och har varit så i 3-4 år snart.
Men det är bara damer med. Herrarna är ju helt...
Ja.
De är inte nära någon världstopp. På
nej. Nej. Ja, där finns ju potential. Precis som det är i Portugal till exempel. Det är ju också något sånt där som man undrar. Det finns mycket. De har ju boll i sig. Och, så är det ju rätt imponerande klubbnamn där som är med. Det är väl UEFA-cupen då de spelar. Det är ju Porto och Benfica och så.
Mm.
Ja. Handboll är ju samma. Det är ju samma klubb. Alltså det är ju... som fotbollen. De heter ju det, fotbollklubb Porto.
Ja, det är som Barcelona där.
Ja, ja, precis, precis.
Ja, men ska vi gå över till Per Johansson då och se vad han har att bjuda oss på.
Det brukar alltid vara intressant, Per. Han är kul att lyssna på.
Ja, han blir över det.
Mm. Ja, men då har vi ju med oss Per Johansson. Experten, mångsysslaren. Det är ju en traditionsenlig klassiker inför mästerskapen att jag, i vilken podd jag än är med i varje fall, kontaktar Per och ber honom tippa hela tjofadritan här.
En riktig expert i podden. Du vill ju inte kalla dig expert,
Flick. Snällt, snällt. Fina, snälla uttryck.
Hur ofta titulerar du dig som expert, Per?
Aldrig.
Nej.
Handbollsromantiker snarare. Nej, aldrig. Alltså nej, jag vill inte...
Men du är ju expert.
Jag är aldrig som expert. Det känns ju högtravande. Ja, eller bisittare som Jarelin brukar säga att jag ska säga. Det är det gamla, det är det klassiska uttrycket att vara bisittare. Man är inte expert. Så att, nej, aldrig tror jag själv. Nej.
Men du är ju som sagt bisittare, sitter med vid matcherna. Har du varit mer studioexpert någon gång? Det är Frändesjö till exempel är. Och...
På SVT där jag började så var, då hade vi nästan väldigt ofta bara en expert och då fick man ju springa i trapporna upp och ner. Så att, men jag har nog gillat att vara bisittare mer. Jag tycker att det är roligare. Du får följa matchen och sådär. Sen jag är inte helt obekväm i studion, men jag får jag välja så väljer jag bisittare.
Mm. Hur är det att se sig själv i tv? Det gör man ju när man är studieexpert.
Ja, men nu har jag ju varit medialt kanske i 20 år så att man har väl vant sig både med sin röst och med hur man ser ut. Så att det är väl inte så märkligt. Det är väl så man ser ut och så som man låter. Ja, ibland står ju bohuslänskan igenom, det är väl det som man kan själv höra. Men ja. Det är jag ganska bekväm i både hur jag ser ut och hur jag låter. Det kan ha varit lite bättre, men... Sen är det väl mer sådana här saker att man ibland hakar upp sig, man liksom säger samma ord flera gånger och sådär. Och jag vet att Fredrik Nilsmark sa en gång till mig i paus och skrek han i luren att säger du nu det här ordet en gång till så får du aldrig jobba med tv.
Ingen
så
pressas.
Det är sånt där som man, nej, alltså sådär, tycker jag tror jag det var då, jag tycker, men det fattar ju alla, det kan ju alla räkna ut med röv, att det är jag som tycker om jag säger någonting, men det var ju någon sån här låt man hade från början att för någonstans, ja, jag tycker att det är så. Det var det han skrek på mig då en gång i lurarna. Sen har jag försökt inte säga det. Men däremot har Magnus Gran nollan tagit över den stafettpinnen och säger det.
Ja. Ja, vi har väl alla våra sådana, sånt som vi brukar säga eller skriva. Jag har ju faktiskt noterat, Robin här, att någonting du kör rätt hårt med nu, eller i varje fall i höstet, och flera av er på Kristianstadsbladet, är att IFK inte ger sig själva chansen.
Jaså? Ja, men det stämmer väl. Det stämmer ju. Gör det inte det? Mycket sådana här
Jo, det kom sent som igår också.
Ja, precis. Ja, men slänger ut bollen och säger i linjen så sista anfallen, då ger man inte sig själv chansen att göra något vettigt.
Nej. Jaha, Per, var befinner du dig just nu?
Just nu är jag innandömerna av Estrad Arena, Sveriges snabbaste golv dessutom och snyggaste arena, fick jag promota här lite också. Jobbar ju för Alingsås som team manager, har träffat två profiler så här långt. Oliver Kronbold som är i hallen just nu och Christer Mortensson, mer om en kanske lokal kändis här.
Den ena är Frankrikes förbundskapten och den andra är sportchef, heter det, eller klubbchef?
Ja, klubbdirektör säger jag, men då svarar han aldrig. Han är klubbchef.
Ja.
Så att han vill inte bli titulerad klubbdirektör. Det har de i Partille, säger han då. Här har vi klubbchef, säger han. Ungefär så.
Och han menar att klubbdirektör då skulle vara något lite finare då. Han vill vara med.
Ja, han vill inte vara det. Han är ju fotfolket egentligen, Christer, så att han är ju en arbetare, så att han gillar inte ordet direktör i alla fall. Och jag vet inte, min titel team manager är ju också lite sådär högtravande, men det kom väl till för att vi var ute i Europa, så kom det team manager. Men ja, då behöver man ju inte ändra titeln när man åker med gänget i Europa, så kan man säga. Men det är väl som en, ja, jag är sportligt ansvarig för elitlaget, alltså mitt ansvar är elitlaget och dess ledare. Det är mitt ansvar, för det chefar jag över, även om jag inte chefar så mycket, men så är det mitt ansvar.
Värvningar och sånt också, eller?
Ja, värvningar och scouting och förhandlingar både med spelare och möten med både Karin och Micke veckovis och ja, möten med spelare och sänta allting som kan hända i en grupp under en säsong exempelvis om spelare ska lämna och så där. Har ju varit Jesper Konradsson är ju tätt villeråd just nu och det spekulerar sig hit för dit och så, ja, så där. Så att allting som händer i gruppen kan man väl säga.
Var tror du Konradsson går någonstans då?
Jag vet inte riktigt var han går, men vi stöttar ju honom här från Alingsås att han ska gå. Vi vill ju att det ska vara så, och i så fall blir ju han egentligen den första som har kommit som en barnstjärna, knappt håll bakom öronen och gått hela vägen med elitserien, JU-landslag, A-landslag, mästerskap och proffs. Det är klart att det blir ju en, så vill ju att vi vill ju att det ska vara så. Det var inget svar på frågan, för jag vet inte var han ska gå, men det är dags för han att gå. Mm. Så enkelt är det. Han har alltid en plats här, men vi stöttar att han ska iväg och vi hoppas på att han kommer till rätt klubb och rätt miljö.
Du nämnde Europa där i samband med team manager titeln. Europa äventyr tog slut här nu häromdagen. Var du på plats i Danmark eller?
Nej, jag var faktiskt inte det, men det var sorgligt faktiskt och vemodigt. Jag tror att hela laget och klubben hade behövt, alltså nu ligger vi i topp i elitserien som det inte heter längre, och nationellt är vi starka. Men vi har satsat ganska hårt på Europa. Nu mötte vi GOG och det var 50-50 från början, så det är inget att säga. Det var värre förra året när vi åkte mot St. Gallen tycker vi. Men här var ju mer än värdig. Här var det ju en rejäl fight som vi tappade de sista två minuterna. Så det var, vi hade jättegärna sett ett gruppspel för att någonstans komma vidare i det vi håller på med också. Det är klart att för oss så är det ju att kunna knäppa Kristianstad liksom när det väl gäller. Det är ju liksom den drivkraften vi har. Men vi vill också ett steg till att komma utanför Sveriges gränser med lite fler matcher. Det hade vi önskat. Så det var sorgligt att vi inte löste det.
Riktig tornado där va? Tornado handboll om man förstår det rätt. Man kunde inte se matchen.
Vi höll ju ner dem i första halvlek 13-10 och sådär. Och gjorde alla saker rätt. Och sen så blev det ju någon vettig tempo i andra halvlek. Och då fick ju de full utdelning egentligen. Det blev 22-14.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så att det var en osannolik upplösning egentligen, för att Alingsås, man brukar inte så att säga ha sån volatilitet, eller de brukar inte, vi ledde med 3, förlorade med 5, så det var en tuff resa. Det var extremt nära. Jesper hade ett skott i ribban och Pontus missade ett läge också, så det var enormt små marginaler som där vi tog den kortaste strået då.
Jag såg att Mikael Fransén betecknades som en av de tyngsta förlusterna han har varit med om. Han har ju varit med om mycket, kanske inte så många förluster i sig, men han har ju varit med om mycket. Det säger ju en del om det du egentligen har beskrivit nu.
Ja, men jag tror att det är de två, alltså det är den här mot St. Gallen och den, för det så betyder det mycket för oss också som klubb för att komma vidare, och utifrån att att våra spelare får synas, och att framförallt att andra ser oss, alltså kan bli intressant att komma hit. Så det, jag tror att de två förlusterna, även om inte jag känslomässigt känner närheten och så, jag vet som tränare så tror man ju inte man ska överleva när man förlorar en sån här match. Men det gör man ju, för solen går ju upp. Men det var jag färdig också, den känslan att den var tung. Den var riktigt tung. Mm.
Men hur sugna är ni på Champions League när man ser, om ni ser Kristianstad där och två år? Det måste väl vara en... Så det är ju roligare än EHF-cupen liksom. Tycker ni att det är den?
Ja, Nej, alltså vi har ju en ambition och det, vi vill ju vinna SM-guld. Vi vill ju stå där i maj och sjunga Vägen till Estrad i Malmö. Det är ju det vi drivs av. Och sen kunna hamna i Champions League, det är ju en helt annan värld så att säga. Men det finns ju också Champions League B, och vi har även sökt sådana här wildcard. Men det är klart, det är ju någon form av nepotism där i förbundet som gör att man inte kan liksom... Vi tycker att vi har allting på plats. Men har varit chanslösa när vi har sökt. Och då kanske vi hade hamnat i Champions League B, och där tror jag vi hade hävdat oss ganska bra. Det är klart, det är på den arenan som Kristianstad är nu i den gruppen. Det är klart, där är det är ju tufft. Men det är ju dit vi vill komma. Alltså vi strävar ju mot Champions League. Det är ju ingen som, det finns ju ingen tvekan om det.
Var i ligan nepotism, med vilka klubbar har gått före? Som du har sett eller förstått.
Men det känns bara som de här frågeformulärerna och hit och dit. Alltså, vi la en hel vecka med kompetent folk här och skrev en lång... Alltså, vi har allt på plats här med arena, organisation, allting. Men det blir bara godtyckt och det delas ut ett poäng där, höger och vänster. Och så. Jag tycker bara att vi skulle vara värda att få spela i Champions League som förra året när vi sökte Wildcard.
Men det var väl lite vi har sagt med det, att inte de kunde garantera... visa alla matcher som...
Nej, det kommer en massa svepskäl, men det är ju inte ens någon som har pratat med oss om det. Alltså det är ju ingen som har nämnt det sätts en... jag tycker att vi hade fallit värda det och vara där. Och sen är EHF en jättebra alternativ absolut i ett gruppspel här med kanske Berlin och några till, och vilka nu Magdeburg, vilka som kvar. Det hade ju varit som ett Champions League B, så att ungefär kanske. Men nej, vi tar nya tag. Vi tuggar på.
Mm. Men du snackar också om att solen går upp. Solen kommer ju gå upp eller vara uppe lite mer för din del i framtiden, va? Du, hur många boenden har du nu?
Ja, du förnekar det inte heller. Nej, men alltså, jag har köpt en... När du ringde mig och frågade om jag skulle med i podden så var jag var väl lite salongsberusad faktiskt. Precis hade signerat kontraktet på en fastighet i Spanien. Så att, det var väl nästa steg. Så att jag har väl både med... Ja, att kunna njuta av det med lite spekulation i den också. Så att, jag nöjer mig med att berätta om den då. Så det är inte, det är inte hela, alla vet det. Men det är väl det senaste förvärvet. Och det känns spännande.
Ja.
Så jag är klar nu. Om det är någon spansk klubb som vill så har jag redan boende. Så det känns ju bra.
Ska vi gå över till det vi skulle prata om?
Ja.
Hemma igen. Du var assisterande förbundskapten Per, va? När det var hemma igen senast på damsidan.
Ja, det var
2006. Visst gav väl det ett uppsving för det är ju någonstans, det tog ju ni ändå ett steg mot det som sen kanske kom 2010 och kändes som damhandbollen fick ett lyft också i hela, ja, ni gick ju till OS sen.
Jag tror att det startade där. Dels för vi fick ganska bra resurser från 2005 och framåt och man hade gjort väldigt dåliga resultat under några år och sjätteplatsen i hemma-EM för 10 år sedan var ju en framgång. Man hade inte varit så bra placerad på ganska många år, så att det var ju egentligen startskottet till det som sen blev OS i Peking och sen inte ett missat mästerskap efter OS i Peking och med silver 2010 och så har det ju rullat på, så att men om man jämför det ju 10 år sedan nu, det förväntningarna är ju något högre på det svenska damlandslaget idag än vad det var för 10 år sedan. Då fanns det egentligen inga förväntningar så där direkt. Nej. Och det fanns inte det intresset. Jag menar, nu läser jag att det är slutsålt till höger och vänster och det var ju inte mer än, det var väldigt lite folk på Johannes Håb och det var ganska öde så att säga. Det blev inte den EM-festen som jag tror att de här tjejerna kommer att få den här gången, för nu är det ju hetare med damhandboll och vi har ju ett lag som definitivt ska prata om medaljerna, så att det känns ju jäkligt spännande. Men det är 10 år har gått, tiden går snabbt.
Vi gör väl som vanligt, vi kör grupp för grupp, pratar någonting om varje lag, vissa mer och andra mindre. Och sen så får du tippa hela vägen fram och så har vi en guldmedaljör till slut. Och du brukar hävda att du brukar ju tippa rätt, säger du, mer eller mindre.
Jag brukar säga det på förhand i alla fall, att jag brukar tippa rätt. Ja. Sen brukar det alltid vara någon som synar den sen. Det är inte så många som synar den sen. Men
nej,
jag har gjort ett försök i alla fall.
Du får kopiera och skicka trädet till oss sen så håller vi koll efterhand.
Ja, det ska jag göra. Ja. Då, vi börjar ju med det kanske då intressantaste. För det är grupp A och det är ju Sveriges grupp direkt. Så vi börjar med Sverige.
Ja, men det är det som avgörs. Eller ska jag dra lag för lag? Eller
vi lag? Ja, vi kan säga vilka som är i gruppen kan vi bara säga först. Det kan jag säga.
Ja, det kan du göra.
Ja. Även om du var nära att säga det där. Sverige, det är ju S-gruppen det här, fast det är grupp A. Sverige, Serbien, Spanien, Slovenien.
Ja. Det avgörs ju direkt tror jag om gruppsegern då, om vi pratar om det. Sverige möter ju Spanien i första matchen och det är ju nästan en 50-50 match, även om Sverige har hemmaplan tycker jag. Spanien kan slå vem som helst, var som helst, så jag tror att det är de som gör upp om första platsen då. Men jag drar Sverige där som etta, Spanien som tvåa och sen utmanas man ju av Serbien där det är nyckfullt att veta att Serbien är de här diamanterna och juvelerna, de har de här, vad heter de, Lekic och Damjanovic och hur ser det ut, och som man vet det har varit väldigt mycket strul runt där, men de är ju en klar utmanare om de får sin på plats, fast det vet man aldrig.
Ja, men jag tror inte att de är med de här storstjärnorna om jag förstått det rätt.
Nej, och då får de det tuffare, då tror jag att det är Sverige och Spanien som är bäst i den här gruppen. Slovenien är klart sämre, men de har en del individualister och som spelar ute i Europa och sådär, så kommer ju de med som bästa trea och så, men de har inte varit, de var väl med 2010 var de med faktiskt, tog inte någon poäng, men Marlon Barasa, Lasovic och Anna Grås i Mets, det är några skapliga spelare, men ska inte räcka till här.
Serbien trea då alltså?
Ja, gör det då. Det kan ju kanske bli att Slovenien kan ju säkert slå Serbien i en match om inte de är med. Men jag tippar Serbien som trea, Slovenien 4.
Sverige där, vad tycker du om Linnea Torstensson? Att inte hon är med?
Nej, så jag, nu står jag utanför och jag håller på Linnea. Jag tycker Linnea har betytt otroligt mycket för det här landslaget och som en trygghet för mig och för alla och så vidare. Sen har jag full respekt för att Henrik Signell ligger ju också, och det är ju inte random-uttagningar han gör, utan jag har ju full respekt för den processen. Jag skulle ju sett Linnea Torstensson med, men det gör ju inte han. Och det har jag respekt för att jag vet hur det kan vara. Jag vet hur det var 2011 när jag då valde bort Nathalie Hagman. Det var ju ett extremt tufft beslut som jag ändå gjorde. För det är ändå förbundskaptenen som ska leva med sina beslut. Det är ingen annan. Alltså du tar inte ut en trupp för att allmänheten ska leva med den. Utan du ska göra det själv. Så svar på frågan, så tycker jag det är synd. Jag tycker att det är en spelare som borde vara med. Med tanke på sin erfarenhet och... ja, också kanske att hon... Det skulle kunna bli en fin avslutning för henne. Men ändå full respekt. Att det är klart att han hade han trott att det skulle bli bättre med Linnea. För han vill ju vinna. Alla vill ju vinna. Mm. Men jag vet hur det är att ta sådana beslut. Så att, jag har suttit på den sidan också. Nu kan jag ju tycka en massa saker i en podd för att ni frågar mig. Och säga ja, jag tycker de ska vara med. Men jag behöver ju inte ta ansvar för det sen.
Du valde ju bort då Hagman med den berömda motiveringen. Jag vill ha en arbets... en cirkushäst.
Nej, den är ju inte så snäll. Den var inte så. Ja, därför den hänger ju kvar. Får jag läsa den i Expressen? Det är nog online. Men ja, det var ju kanske sant. Och det var ju kanske inte man skulle uttryckt. Men så var det ju just i det läget. Sen har ju Nathalie Hagman, så säger jag säger inte att hon behövde det, absolut inte. Men jag säger att hon har ändå visat att det är hon som ska vara där. Så att det var ett litet bump i hennes... karriär kanske, men jag tyckte inte hon hade presterat tillräckligt. Det var ju på, av de grundvalen. Jag tyckte inte hon hade gjort det. Hon var en säkerhetsrisk bakåt. Idag är hon ju fantastisk. Så att, nej, det var den motiveringen som ja.
Ja. Ja. Vi gnuggade ju händerna i media när vi fick den.
Förstår jag.
Men när man ser Anna Lagerqvist som igår uppe i Alingsås, jag var på plats där och blev hänförd när hon visade upp det försvarsspelet även på den nivån, även om det var en träningslandskamp, så var det ju inga dåliga spelare hon mötte. Då känns det inte som att man saknar en Linnea. Det känns ju som att Signell gjorde något av ett vägval. Försvaret var tvunget att bli bättre sen OS, höja sig en nivå, och då väljer han överraskande att plocka bort Linnea, som har ju mer och mer blivit en mer försvarsspecialist, utsågs till världens bästa försvarare så sent som 2014. Tar in Anna Lagerqvist, som i princip inte hade någon erfarenhet alls av landslaget, och känns ju som att hon passar perfekt in i den försvarsspelet som Signell vill ha. Det här, då kanske lite mer aggressiva, lite mer improvisation, så. Jag vet inte hur mycket du har sett Lagerqvist här nu, men...
Nej, men jag har ju följt henne sedan hon var liten, alltså från hon kom in i JO U-landslag, och de landslagen var jag också högsta grad delaktig i, och sen så hängdes ju hon på oftast då, som när vi hade pengar från SOK då, så fick man ha med sig tre lärlingar om vi kallar det, och då jag vet att jag var så jävla sugen på att använda den en gång, fast vi skulle åka till Brasilien i VM 2011, och då fick hon 20 minuter mot Norge, men jag är ju alltid där, jag tycker hon skulle varit med långt innan hon kommer med nu, för hon andas ju försvara, så det är ju det som man har ju vänt på kuttingen lite grann nu här i landslaget egentligen sen, ja egentligen sen jag slutade både med Helle och med framförallt med Helle, att man har blivit mycket mycket bättre i besittning av bollen, det vill säga kontring och sånt, men man har ju liksom man har gjort avkall på försvarsspelet, och jag gillar ju henne för hon andas ju försvarsspel, rivighet. Sen tror jag hon kan kompensera sin någorlunda litenhet med att hon är så aggressiv. Och sen är hon en bra anfallsspelare också. Så att, för mig är hon nästan bäst faktiskt. Det är Lindblom i form är bäst här. Men jag tycker hon skulle ha varit nummer två för ett par år sedan. Och nu är hon med, och det känns positivt.
Som du menar som linjespel också då? Alltså hon skulle varit,
jag tycker hon är okej framåt. Alltså, hon tycker hon är bra framåt. Man pratar mycket om hennes försvarsegenskaper. Och det är ju det vi gillar när vi spelar med höga tvåor och sånt. Det var ju det vi såg att vi skulle kunna ha henne. Jag tror att hade jag varit med något år till så hade hon varit den höger tvåan sen året efter och så vidare. Men sen har hon väl fått stå tillbaka lite till andra spelare. Och sen jag tycker inte man har prioriterat försvarsspelet på det sätt som vi gjorde. Men det gjorde ju också att vi var sämre framåt. Och det är svårt att få ihop alla delar, det är det ju. Men bakåt vinner, det är på försvar man tar medaljer. Det är väl kanske bronset som Sverige tog för några år sedan är väl motsatsen till det då. Jag gillar ju att man satsar på en sån tjej. Det är ju lätt att välja bort henne.
Ja, du gav ju henne då de där 20 minuterna i en träningslandskamp 2011. Det var ju alltså den enda landskampen hon hade fram till truppen samlades i onsdags. Onsdags, ska jag säga. Ja. Och du skrev ju eller twittrade där till mig eller så att hon var lika bra då egentligen som hon var nu i helgen mot Tyskland.
Ja, alltså det var hon. Hon har ju alltid varit, hon ser ju ut som en skolflicka, men hon är ju så jäkla tuff och har ju alltid varit helt kompromisslös, och det har jag ju gillat där, med att hon räds ju inte någon. Hon, och så var det ju när hon spelade U-landslag också, och så är det i Lugo och så vidare. Hon tar sin uppgift, hon har jävligt svår att komma förbi, och jag gillar ju hennes typ av försvarsspel. Det är ju lite franskt och lite så här, alltså kompromisslöst. Så jag har alltid varit jätteförtjust i henne. Hon spelar ju också en jättestor roll i de här landslagen hon spelade med innan då. Så att, det är en härlig spelare, en härlig typ.
Mm. Lite till om Sverige, Per. Vad måste sitta? Vilka spelare måste vara på topp? Eller, ja.
Jag tror att man måste få ordning. Man måste bli bättre bakåt. Utan att det ska ta udden ur de andra grejerna. Men man måste lägga en större... Alltså det var för bräckligt bakåt de senaste mästerskapen. Både i OS och det mästerskapet innan. Jag tror att där handlar det mycket om att släppa in 8 mål på 6 minuter. Alltså man får bort alla de perioderna för det blir sån uppförsback. Den är superviktig. Och sen har vi, alltså med Filippa och Bunsen, så har vi... Det är ett bra målvaktspar, och det är också ett målvaktspar som kan kasta. Och det är få lag som har två målvakter som kan kasta. Den delen är, tror jag, är avgörande för hur det ska gå. Sen är det Bella Guldén. Alltså bära det så som hon bara brukar. Så som har burit landslaget i perioder. Det är hon. Måste. Strömberg blir bättre och bättre, men det är ändå hon. En sån som Jenny Al måste visa de takterna som hon gjorde mot Frankrike. Vi måste ha ett skyttehot där, va? Alltså Jamina blir som hon blir, med lite in emellan där och kunna göra sina grejer, men att ha något stabilt skyttehot där. Och sen gillar jag Odéns första halvlek här, är ju, eller långt in i matchen mot Frankrike igår. Då har du en bra högnia där. Sen tror jag inte vi ska förlita oss på att, vad heter hon nu, Färnis, va? Blomstrand, de är ju med lite som två, det är ju goda spelare, men Odén blir, tror jag, blir jätteviktig i detta också fram.
Och så Hagman på högersex och...
Ja, Hagman såklart. Såklart, då kan användas kanske i någon form av hybridroll där och komma runt och sådär. Så att det är väl de som, och sen Sabina får också steppa upp, tycker jag. Men Sabina är ju också en tjej som jag har haft oerhört stor nytta av historiskt, men som kanske, ja, måste också bli bättre än vad hon var i OS exempelvis. Hon måste steppa upp liksom, och det är också viktigt. Jag tycker hon ser lite vilsen ut i den typen av försvar som hon jobbar med nu, men det är ju en otroligt bra försvarsspelare om man kan få henne liksom in i ett system som hon mår bra i. Så att, men hon behöver bli bättre, och det är de som varit med länge egentligen då. Jamina också har väl lämnat jokerrollen nu givetvis, men liksom behöver också liksom pang, alltså några procent till då. Det är de som har varit med som ska ju bära det på något sätt. Och sen ska ju de här ungtupparna här som ser jävligt spännande ut, Blomstrand och Färnis och Lagerqvist och
Mellegård.
Louis och Mellegård, och de här, de ska ju liksom bli någon hävstång i det här.
Men är det
de
inte,
har ett spännande lag, Sverige.
Är det inte lite, det brukar ju aldrig vara bra signaler när nyckelspelare inte är med liksom i uppladdningen. Och med Bella Guldén där, med hennes... Är hon 100% fit for fight? Kan man lita på det liksom?
Jag har faktiskt, det vet jag faktiskt inte, men jag tror inte att man möter man Frankrike, som det är ju nästan bara ont till att titta på dem, så kanske man väljer bort en sån match. Jag vet inte vad det var som hände, eller Hagman, jag är inte uppdaterad.
Ja, men Bella ska inte vara någon fara. Hon sa igår att hon hade spelat om det hade varit EM som igår, och jag tror till och med och hört lite grann att en del tycker att det kanske är bra att hon får de här dagarna egentligen, för att de kommer ju jäkligt slitna. Såklart de här som spelar Champions League plus då hela den här OS-sommaren och så vidare. Det gör ju alla lag, eller alla stjärnorna kommer ju slitna.
Men, så är det.
Jag vet inte, jag har ju varit lite ifrågande till upplägget också med det här flängandet, långa bussresor, och de fick någon extra där på grund av flygsträck, det kunde de inte veta, men det har ju inte varit alla de här, vad det nu ändå blir, 13-14 dagarna, har de 3 dagar när de inte spelar match eller reser. Som jag tycker, jag gick tillbaka först igår kväll sent eller i natt och tittade, och Bella var ju kritisk, för jag läste lite om genrepet i fjol då inför VM i Danmark, och då var ju Guldén kritisk till att de spelade för mycket träningsmatcher, och jämförde med året dessförinnan inför det här EM:et som blev en succé, så hade de bara två träningsmatcher och lite mer stilla och sådär. Ja, så att jag tror att hon nog har njutit lite av att ta det lite lugnt snarare. Ja. Så att tror inte vi ska vara så
lugna. Nej, då är vi inte det.
Jaha.
Ska vi till... ja, men det var det. Eller vill du säga något mer om Sverige, Per?
Nej, vi sa ju ganska mycket, men jag tycker att man har rättmätigt, så att säga. Är ni kvar nu?
Ja.
Ja. Jag tror att man har rättmätigt kan säga att man jag vet inte vad man siktar på och så, men man, med en träff här hemma och med stöd och så tycker jag man rimligt att man ska kunna sikta på en semifinal, och det känns ju spännande.
Det känns ju som premiären mot Spanien så där, den kommer ju nog förmodligen hänga med hela vägen. Kan vara helt avgörande för att gå till en semifinal.
Det kan man.
För att de kommer att tampas med Spanien förmodligen om en semifinalplats in i det sista.
Ja.
Ihop med den gruppen då i en mellanrunda som vi nu kommer till, den grupp B som Robin, till... borde jag ha järnkoll på den. Det är ju...
Ja, då ska vi hem till mig.
Ja.
men det är en rolig grupp. Även om det inte har med så mycket med Sverige att göra här i Kristianstad. Men vi ska vi gå igenom.
Nej, men den kommer ju ha. Sköt du utfrågningen nu, Robin?
Holland, Frankrike, Tyskland, Polen. Finns det någon favorit här? Den känns ju verkligt igen.
Alltså jag håller nog Frankrike som favorit, även om de kan vara lite slow starters och sådär, så står det mellan dem och Nederländerna, tror jag, eller Holland som vi kanske säger, jag vet inte om man säger, men Frankrike har jag som etta, Nederländerna som tvåa. Tyskland har för mycket tapp på Müller och vad heter hon, Corona Naya och Smithil, som är ganska profillöst idag. Tyskland har inte lyckats på länge, så att jag har svårt att se att Tyskland kan utmana Frankrike och Holland. Så att jag har knapp favorit Frankrike, två Holland, trea Tyskland, och sen känns Polen trötta och lite på dekis, har inte den påfyllningen heller, så att jag tror att Polen åker här, men Polen kan ju mycket väl slå Tyskland. Men jag valde bort Polen för man har haft jättefina resultat Polen nu med två fjärde platser och lite annat och sådär, men ja, nu, jag tror det är färdigt för den generationen nu i Polen. Så Frankrike, Holland, Tyskland, Polen i den ordningen då.
Helle Thomsen. Vad sa de henne? Förbundskapten.
Ja, alltså det, jag kan ju säga mycket om henne. Men jag kan ju också säga att hon gjorde fantastiska avtryck med svenska landslaget när man tog brons. Sen var... alltså hon gillar ju att spela snabbt. Hon gillar ju det här med fart och så. Det är klart, Nederländerna är ju kanske det vackraste laget att titta på vad gäller handboll. Alltså jag spelar ju i någon form av Europas Korea på något sätt. Så det är ju nog ett fantastiskt lag att träna. Och jag tror att hennes spelidé, så som jag har uppfattat den, och hennes filosofi kan passa bra med Holland. Så att jag tror att de kan må bra ihop. Det tror jag.
Men borde inte de lära sig spela bättre försvarsspel då, Holland? Eller så borde de inte ha en förbundskapten som går åt andra hållet? Ja, du skulle ta över dem istället.
Ja, fast man kan faktiskt säga så att de har gjort det. De har ju varit lika bra i de senaste 10 åren, men man har fått fram en målvakt som jag nu tappade namnet på när jag skulle säga det. Och man har blivit bättre bakåt. Man har några försvarsspelare där utpräglade, så att det har man blivit, och det är därför man har haft sådana framgångar som man har haft också de senaste åren, att man har tagit sig till final, bland annat i det var ju VM sist då, så att det har de gjort, det steget har de tagit, det är därför de är där de är idag.
Ja.
Så är det har ju varit lite grann jämfört med på här sidan med Island som har kommit långt men ändå inte hela vägen för att de har saknat vissa detaljer. Så ja, han med den här frisyren lyckades någon gång och då tog man en medalj. Alltså de är sårbara där, för de har haft dåliga målvakter. Men nu har ju hon varit en av de bästa målvakterna två mästerskap i rad, och då funkar det bra för dem.
Tess Wester, va?
Tess Wester, ja. Ja, tack.
Du sa att det gjorde ont bara man tittade på Frankrike. Är det en liknande spelstil där som herrarna har med extremt mycket fysik, eller?
Ja, det är inte riktigt lika mycket som det var. Det är lite mer, ska man säga, finlämmande tjejer idag i Frankrike. Men det är ändå en historik kring att bestämma man sig för att hålla det nere på 17. Alltså det är det mest destruktiva laget i världen. Och då ser man ju då när de spelar tycker man att det är en hemsk handboll. Jag kan ju älska den handbollen, att man kan vinna med 18-17 eller 17-16. Och det är ju Frankrike kanske det enda laget i världen som kan göra idag. Och då ser det ju ut som en påse skit framåt. Men alltså man ser till att inte släppa in några mål. Och det är, jag tycker att det här, alltså när vi byggde det svenska försvarsspelet då på min tid, så tittade vi jättemycket på att få in de här influenserna, att kunna tackla en mot en. Och vi tittade också på Norge och vi tittade på klassiskt 3-2-1 och så försökte vi skapa en mix av det. Och där är ju, alltså, lagt hundratals timmar på att titta på Frankrike, liksom hur de gör och så. Men de spelar ju lika mycket 6-0 idag. De kan ju spela alla försvarsspel. Men de prioriterar ju försvarsspel. Det gillar jag. Att det är viktigt att kunna spela försvar i Frankrike. Och det är typiskt som en match igår. Jag har ju någonstans upplevt det massa gånger. Sverige, det är lugna gatan. Det är 13-9, 19-14. Alla är jätteglada. Och så är det bara det färdigt sen. Så det är stängt. Vi hade en sån match i åttondelen i Brasilien 2011. Vi har 19-14 och det är 12-13 minuter kvar. Liksom. Och sen nu är vi på gång. Och så är det bara... färdigt bara, så är liksom, då gör man två till mål på hela matchen. Alltså, den egenskapen har ju de nästan som ensamt lag. Montenegro har haft den också, har han inte längre, men att fullständigt kunna stänga igen bara. I båda ändar egentligen, att de kan då, båda kan de ha perioder de inte gör mål på 15 minuter, men de kan också ha en kvart de inte släpper in något. Exempelvis som igår här i Strad, som ni ju såg. Det där är så typiskt Frankrike.
Jag tänkte på det. Du var väl knappt med och slog Frankrike i någon tävlingsmatch. Det var ju er Mardens motståndare under din tid som förbundskapten. Och sen så lyckades de ju 2014 då i EM där. Men det var ju de åren när han Krambolts var borta där.
Ja, så är det. Ja, vi hade tufft mot dem. Vi var jättenära. Jag vet också när vi tog silver 2010 så kunde vi ju lösa det mot dem då. I näst sista matchen med Flora Met och... Och jag tror att någonstans så satte det sig så också. Även om man ledde så visste man någonstans att liksom, men de kommer snart. Men det är bara frågan när de kommer. För de kunde se ut som... Det såg inte klokt ut när de spelade. Det såg ut som ett amatörlag. Men så hände det någonting bara. Pinot bestämde sig och så var det någon som klappade på bak och hon Tervell. Och så var det 8-9-2. Liksom, de hade nästan alltid en sån period. Det är klart, det var ett mentalt spöke för oss. Och det har det ju varit i alla år, i modern tid i alla fall. Förutom den matchen som du refererade till.
Mm.
De är hårda.
Ja. Men Tyskland där nu tog jag över dig Robin här, förlåt. Men nej, jag vill ändå bara... För Per, du tippar Tyskland som trea, då innebär att Sverige kommer att ställas mot dem i mellanrunda. Tyskland har ju varit borta lite grann nu de senaste mästerskapen. De var ju inte med i OS och de var väl inte med i... De var klart med i VM.
Nej, de gör ju inga resultat framförallt. Va? Och de har ju tre spelare... riktigt bra som spelar i Champions League. Det är de här tre jag nämnde då, va? Men de är ju, en har brutit fingret, hon minns ska vi ha brutit fingret och någon har brutit foten, så att de har ju också på ett relativt anonymt gäng, så har de sina största stjärnor, många av sina största stjärnor är inte med heller. Och klart då blir det ju kämpigt när man kanske rankar topp 10 och sen dessutom inte har med sina bästa, så därför så tror jag inte att de når Frankrike och Holland. Jag tror inte.
Deras förbundskapten är ju ny. Det är ju Bigler som hade Polen. Det trodde man kanske inte att han skulle ta ett damlag.
Nej, den såg man väl kanske inte komma. Men,
känns inte som handen i handsken direkt.
Nej, men samtidigt så vet man. Han har ju fått så jävla mycket skit om det där med att han, ja, dels hur han ser ut och hur han beter sig och att han liksom kanske har problem med det ena och andra. Men han är ändå liksom ganska omtyckt sådär liksom. Och han har gjort mycket resultat. Det går ju inte att komma ifrån. Man överlever inte 25 år i Bundesliga om man inte gör resultat. Och han gjorde fina resultat med Polen också i perioder. Så att, någonting har han ju. Och det är ju bara så lätt att klanka ner på honom. Men ja, varför inte? Men det var ett oväntat val. Det var det.
13 tyska klubbar har han tränat.
Ja. Ja. Så det är klart att det finns något i hand och det är ju förmodligen den mest erfarna coachen i hela EM om man ser på det hela. Så att det är ju en räv.
Mm. Ska vi kila vidare i det här till grupp C? Då snackar vi Malmö och ja, Danmarksgruppen är det. Den är ju då naturligtvis förlagd till Malmö för att danskarna ska tåga över bron.
Mm.
Vi har, ja, vilken ordning vi nu nämner dem, men lagen är i alla fall Danmark, Ungern, Montenegro och Tjeckien.
Ja, och i normala fall så här så skulle det ju vara Montenegro, Ungern, Danmark, Tjeckien i den ordningen. Men vad man kan säga då, Montenegro så bygger ju de nytt inför Tokyo 2020. De har ju inte med Katarina Bulatovic och Vanovic och flera av de här som har burit under längre tid. Så att de är ju klart försvagade. Sen har ju han, vad heter han, Bukares gamla tränare här, Kim Rasmussen har ju, ja, otur vet jag inte om skador det, men han har ju en enorm skadelista med, alltså fyra av de fem bästa är ju inte med. Sakic, Sukanski, Tomori och jag tror Kovacic också inte med.
Det är ju Saka Ungern.
Ja, Ungern nu, förlåt. Ungern, det är ju riktigt tunga namn. Så de är också väldigt försvagade. Det gör ju att, för mig blir Danmark en klar favorit i den här gruppen. Inte för att de har blivit så mycket bättre, men för att de har ett ganska relativt intakt lag. Och möter då utmanarna då, Ungern, Tjeckien och Montenegro. Ungern och Montenegro är försvagade och Tjeckien är inte tillräckligt bra. Men där, jag tror faktiskt att Montenegro kan ryka den här gruppen. Så jag tippar Danmark etta, sen ger väldigt jämnt. Men Ungern tvåa, Tjeckien trea, Montenegro fyra. Och Tjeckien är inget heller, man direkt ringer hem om. Men här, det var väl min liksom, där sticker väl jag ut kanske lite då. Jag tror att Montenegro kan missa faktiskt, att Tjeckien kan överraska igen mot den där. Så att vi kommer inte att se Montenegro bland medaljerna den här gången.
Är det EMs svagaste grupp kanske?
Ja, den har nog blivit det i alla fall.
Att, med Ungerns och Montenegros
den har blivit det. Annars såg det ju ganska tufft ut, och om man ser på halvorna här, COD såg ju brutal ut då med. Vi kommer ju sen med Norge, Ryssland, Rumänien, Danmark, Ungern, Montenegro. Men jag tycker nästan Sveriges sida kanske är lite bättre, överraskande nog kanske. Men ja, då har de två topparna i det, vi kommer till det sen. Men, ja då, tror jag. Det är så att det är det.
Ja, men det är väl, och sen är det väl kul om Danmark skulle gå bra också. Det har ju varit bra för hela EM och intresset och danska ligan och allt sådär. Så att, det är aldrig fel om Danmark går långt i mästerskapen för damhandbollen. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om den gruppen egentligen, va? Den ligger en bit ifrån Sverige också i schemat. Men grupp D känns ju, den kanske vi ska prata lite mer om. Du nämnde ju lagen innan. Jag drar dem igen. Norge, Ryssland, Rumänien, Kroatien.
Ja, den är ju, det är klart att på förhand de två bästa lagarna i världen kanske då. Sen om vi pratar lite om lagen, alltså Ryssland har ju, är ju likt kanske som Korea lite grann, att man jobbar med OS-cyklarna ganska hårt. Sen brukar ju det första EM:et efter ett OS vara ett mästerskap där inte ryskorna kanske är så bra och satsar så mycket på. Men jag tror inte det spelar så stor roll, för de har så en så fantastiskt mycket uppsjö av spelare, så att vad han än väljer på något sätt så kommer de att få ett slagkraftigt. Och de har ju lite grann gjort sin generationsväxling, så de har många av de här tjejerna vi såg och skärmade oss i OS, det är ju unga tjejer. Så att det är inte så att det kan försvinna lite äldre, men det är ju en ny generation här med spelare födda på 90-talet, men 90 och 95 som är ju fantastiska handbollsspelare. Så att jag sätter Norge som etta, jag sätter Ryssland som tvåa. Lika jämnt där som mellan Sverige och Spanien egentligen. Och sen Rumänien tror jag också är lite på nedgång. Ny tränarkonstellation igen, och det behöver ju inte vara negativt i och för sig, men att man liksom, ja, man hade sin peak här i VM i Danmark, och sen gjorde man ju ett ganska uselt OS, och man gör upp om Kroatien, om fjärde platsen där Kroatien kanske har den största stjärnan av alla, Penicic, i sitt lag. Men där jag har tippat att Rumänien inte åker, det var ju konstigt att säga så, att Kroatien åker ut. Norge etta, Ryssland tvåa, Rumänien trea, Kroatien fyra, med lite tvekan.
Ja, angående Ryssland där, vad jag har förstått så har väl tre av de där gamla spelarna, de äldsta spelarna i OS-guldlaget har lagt av. Men det är ju precis som du säger, det är väl knappt nyckelspelare ens längre. Och under OS där, vet jag, pratade med dig, och du tyckte väl att det var den bredaste, alltså tidernas bredaste trupp på något vis, eller hur du uttryckte det?
Man dras ju med lite grann också, alltså, men nu när han har börjat spela lite mer modern, han har ju tvingats spela lite mer modern trefilo med sina lag, det är ju inte som ett karbonpapper. Alltså, när vi följde Ryssland så var det, du kunde gå tillbaka 10 och de gör exakt samma, det är inte så längre, för de här spelarna är mer, jag tror de är bättre utbildade och utbildade på ett annat sätt, och sen har man ju en alltså, man har försvar, alltså man kan styra matcherna, man har alla ingredienser. Man dras ju med också, men jag gillar ju dem alltså på det sättet. Jag gillar ju inte han på det sättet, men jag gillar ju alltså de här nya ryska stjärnorna är ju ohyggliga talanger. Mm. Kan man säga så, ohyggliga talanger?
Ja, ja det kan man, här kan man säga vad som helst.
Ja, alltså, för jag gillar ju dem också, så är det ju. Mm.
Men du, alltså, är det inte ändå vad man än kan tycka om Trefilov, är det inte rätt starkt att på milt sagt äldre dag liksom ändå ändra sin lite handbollsideologi kanske att ta i, men liksom taktik, och det, han ändrade uppenbarligen efter spelarmaterialet lite grann, eller ja, han har ju mycket att välja på, så han är det inte
han ju, han, ja, ja, men han har ju återigen liksom hittat ett sätt att få ut Max och sina spelare. De hade ju också under, de hade ju tre raka VM, jag tror de vann 3 av 4 VM under 2000-talet, då fick han ju ut, men sen har han ju haft så många mästerskap där han inte har fått ut ett skit av det han har. Och det, inte, det kan lika vara, det kan bli Kalanka här nu i Sverige, för nu kommer han på något annat och så sådär. Han är ju kompromisslös med sina grejer, men de spelar ju ändå mer modernt, det gör de ju. Och de är inte så låsta, och det är inte bara skicka in och utspelare i parti och minut. Nu kan man ju faktiskt se han, att en spelare kan få göra i alla fall 2 misstag innan de blir utbytt och sådär. Och det är väl en styrka. Sen har han ju en kader av spelare också som gör att det spelar ingen stor roll vem som spelar, för att han har ju fulla uppställningar. Eller hade ju OS exempelvis.
Norge då, får vi ju säga lite mer om också. Utan Löke då framförallt, ja.
Ja, och så gör ju Norge lite mer. Så de är ju lite mer i kanske en generationsväxling. Rigelhult inte mer, som har väl gjort 1500 mål i landslaget, och vad nu har gjort, så är ju notoriskt mål lite så. Men det är också ganska naturligt att man gör det efter ett OS. Det innebär ju inte att Norge behöver bli sämre för det, men de är ju också okej. Okay, nu tittar ju de ett par år framåt och då gör de några byten. Ibland kan man ju titta på Norges truppen, så tänker man så här, men nu i år går det ju inte. För att nu är det ju så här och så här. Men de har ju en sån äcklig förmåga att alltså bli bättre och bättre under mästerskaperna. Det är ju sällsynt bland lag. Oftast är ju de man blommar upp och så vissnar man. Men Norge blir ju alltid bättre och bättre och spelar. Alltså de spelar ju fram stjärnor i mästerskap. Alltså det kan ju vara nobody som står där. Och så liksom helt plötsligt så när man summerar VM så har man liksom fått en bästa vänsterligan helt plötsligt. Det har vem var det innan. Alltså det är de unika på, tycker jag.
Då har man ett system som fungerar, får man väl lov att säga. Alltså att de är inskolade och sen så ploppar de upp.
Så gör man dem till stjärnor under mästerskapet trots att man var ganska anonyma. Liksom att det bara poppas upp och de tar liksom gigantiska kliv i det mästerskapet som spelas. Så därför kan man återigen titta nu lite på Norge. Okej, här ser det lite halvanonymt ut och den. Men det är klart, då har de jobbat med de spelarna i 4-5 år och så. Nu är det dags för dig, nu ska du göra de här grejerna. Och så blir det ofta så.
Ja, det är imponerande.
Ja, det är det.
Ska vi titta vidare på mellanrundorna då?
Ja, det kan vi ju göra, och då drar vi väl bara när vi tagit alla lag. Men i main round 1 då, som där Sverige hamnar i, så tror jag att Frankrike vinner den före Sverige. Och det innebär att man petar bort framförallt Holland och Spanien som är 3-4. Och sen tror jag inte Tyskland och Serbien har någonting med det att göra. Och då går de till semifinaler. I den andra gruppen så tror jag, oavsett du går mellan Norge och Ryssland i gruppen, så är det Norge och Ryssland som går vidare, och då är det den största utmaningen Danmark, och sen tror jag Rumänien, Ungern och Tjeckien inte kommer att vara nära. Då blir det 4 semifinallag, och då blir det ju så att Frankrike får möta Ryssland,
tror du tippar Ryssland 2 i mellan
1-2 då, i och med att jag tippade Norge som 1 där, och då blir det Frankrike och Ryssland, och då vinner faktiskt Frankrike där och går till final. Intressant. Och Sverige gör ju en fantastisk match mot Norge, men tappar och hamnar då i bronsmatch mot Ryssland, så ser det ut då. Bronsmatch Sverige-Ryssland, som Sverige vinner, tar brons. Jag går på Frankrike då. Frankrike vinner.
Frankrike vinner.
Om vi då ponerar, om vi ponerar att det blir så här då med Sverige Norge i en semifinal, man nu tippar det då så här långt, då står vi ju där än en gång, och det är ju någonstans vår mardrömsmotståndare. Är det så, är det, alltså i det här EM:et, är det, nu har du ju tippat Sverige Norge, för då har vi tippat med hjärnan då en del. Men hade du hellre velat om du hade varit Signell så där och skulle få välja en semifinalmotståndare av de här topp. Är det bättre med Frankrike eller Ryssland? Fan vad ledande frågan. Du kanske svarar nej, man vet ju aldrig hur du svarar.
Nej, det är... Nej, alltså om man nu tar sig fram till en semifinal i Sverige mot Norge, och man någonstans vill man ju bryta barriärer på något sätt, och det är klart, Gro Hammerseng sa det till mig en gång när vi pumpade upp oss ganska rejält, för vi hade slått dem i nordiska mästerskapen 2008 på sommaren, och så när vi skulle spela kvartsfinal mot dem i OS, så satte vi oss på lite väl höga hästar, nu hade vi chansen, och så åkte vi ut så de bara blåste till dem. Så då sa hon efteråt i tidningar, alltså i media, så här, du vet att svenskarna, de här sommarlandskamperna som vi spelar på semestern, de är inte vi så noga med, sa hon till mig. Men det tyckte tydligen Sverige var viktigt. Alltså det där var ju lite grann en känga då, liksom, att jag vet inte vad jag vill komma med, det var bara en anekdot, men, ja, men ja, när det väl gäller så är vi bättre, och det är nog så också att de är det. Så ja, både ja och nej, men nu tror jag ju att det blir Sverige i Norge, i och med att jag har tippat så då kan...
Och skulle Sverige mot förmodan lyckas vinna den där mellanrundan, så kan man väl ge sig fram på att Norge slutar tvåa bara för det.
Ja, så är det ju. Så blir det ju säkert.
Ja. Så hur vi än gör. Frankrike är Europamästare. Ja, för förmodan i så fall. De har ju ett VM-guld och brukar vara bättre VM och OS än i EM. Men,
ja, så är det. Men det är kanske deras tur nu.
Ja. Då har vi ju, samtidigt brukar det oftast var en lite överraskning fram i semifinal, men här har vi väl de som faktiskt på förhand, även om Sverige får man väl en, kanske ingen överraskning, men det är väl de andra tre förväntas ju vara i semifinal, men Sverige på hemmaplan tippas ju ändå i oddsen och sådär som en semifinalkandidat.
Ja, men jag tror att det är då, alltså 56:e matchen blir mellan Holland och Danmark i den här uträkningen, och då jag tror bara det är Danmark som kan utmana på den andra sidan där, jag tror det. Sen har ju Frankrike och Sverige utmanas ju hårt av Holland och Spanien. Men även om man hade tippat Holland och Spanien vidare, så blir det ju heller inga överraskningar. För att Tyskland, Serbien, Ungern, Tjeckien, Rumänien tror jag inte kommer att komma nära. Så det är ändå etablerade länder. I så fall är väl skrällen Sverige då. Om man skulle på något sätt säga det. Och det är ingen skräll.
Nej, jag håller med dig. Och jag menar, Holland och Spanien har ju varit där framme i semifinaler nu flera gånger senaste
år. Så det blir ju de istället för Sverige då. Det är ju de fyra där som gör upp om Frankrike, Sverige, Holland och Spanien. Det är ju två av dem.
Men är det tyskarna här?
Det är Sverige lika gärna. De kan ju göra ett skott men ändå ryka från semi.
Tyskarna där, herrlandslaget. Tyskarna där, herrlandslaget, kallar ju sig själva bad boys och har ju överraskat. Danlandslaget, har inte de någon möjlighet att följa efter där och bli någon slags dark horse, eller de är så pass långt efter?
Nej, de är ju inte långt efter, men jag tror inte det. Jag tycker att de är sämre än Frankrike och Holland, och sen så ska de då tampas mot Sverige och Spanien i en mellanrunda, och det, jag tror säkert de kan klippa något av de här lagarna, men nej. Jag har dem som femma, jag har dem som 9-10 då, kan man säga. Så att i min värld, nej.
Per, tillbaka till premiären. Men om Sverige förlorar den, kan man då se finalen ändå?
Ja, det är klart man kan göra. Man har ju fortfarande allting nästan i egna händer. Då går man vidare med 2 poäng, så har man ju... Ja, det är klart att man kan... Då slår man Frankrike och Holland, och då räcker det förmodligen. Så att det är klart man kan göra det. Det är ju få lag som har gått på 0 poäng. Frankrike gjorde väl i någon... Eller vad heter det?
Danmark.
Danmark gjorde det någon gång och Ryssland gjorde det någon gång. Det går ju, men då måste du ju ha sanslös flyt med alla andra resultat.
Ja, och förlora Sverige mot Serbien och Slovenien, då finns, eller någon av dem, så finns det ju inte mycket som talar för att de...
Nej, det gör det inte. Men med 2 poäng så är det fortfarande väldigt öppet. Ja. Då ska man ju ha oflyt om man missar, om man går rent sen. Som man i och för sig kan göra, men ja,
nej, men det blir ju högre krav, för du måste ju förmodligen gå rent nästan. Ja. För annars har du ju troligen Spanien för hela tiden. Så att... Bra. Då har du någonting mer, Per, som du skulle vilja förtälja? Eller du behöver dra till dina, sköta om dina gräsmattor och fastigheter? Och...
Nej, nu är jag ju på jobbet faktiskt. Nu ska jag inte säga så, bara den är ju ett par dagar. Nu är jag en hel dag i Alingsås och försöka få gjort något här, så att jag går tillbaka till det.
Ja. Men gör så. Tack så mycket. Vi kör väl en repris inför VM här. VM, för då är du i TV.
Ja, då är jag ju som Discovery's expert.
Ja.
Det är bra. Tack så mycket, grabbar.
Ha det gott.
Tack så mycket.
Tack. Ha det gott.
Samma.
Hej då.
Hej. Ja, och innan vi rundar av helt här så tänkte vi ju nämna våra samarbetspartner ICA Maxi Kristianstad och iPlay Sport, den sociala plattformen för sport och idrott, tänkte jag säga, det är samma sak. Men gå in där och följ era handbollsfavoriter, många av de stora stjärnorna är där. Om de är, ja, det kanske kan bli en del stjärnor på ICA Maxi Kristianstad nu kommande två veckorna när, eller en vecka är det väl i alla fall. De spelar i Kristianstad.
Det är väl inte helt omöjligt.
Polma kanske dyker in där och vill ha lite makaroner och falukorv. Men då är det risk att det är slut.
Ja,
får vara, får vara i början på veckan. Innan,
ja.
Innan du tömmer lagen.
Precis. Och om inte annat så julpynt. Det blablar man alltid glad när det är jul. Och handlar julpynt på Maxi. De har en stor avdelning, ja, som man kan frossa i.
De satsar på julpynt.
Mm. Det gillar vi. Mm.
Ja. Vi satsar väl vidare på EM då på våra olika håll. Kommer du att bevaka några matcher eller se? Eller hur tänker du? Jag menar på plats där då.
Ja, ja. Det kommer vi att göra. Jag kommer väl att se det mesta, tror jag. Hoppas jag i alla fall.
Mm.
Sen är det ju lite lurigt, det är ju sena matcher 20:45, vi har ju tidig pressläggning, så att det blir väl kanske inte så mycket skrivet om just de sena matcherna där, men se dem kommer man ju garanterat göra.
Och blogga lite och sådär.
Precis.
Ja, och jag befinner mig först i Stockholm i en vecka och upp i morgon fredag. Och sen blir det en vecka i Stockholm och ja, det lovar vi väl ändå garantera en minst en vecka i Göteborg också, för till mellanrundan ska ju Sverige gå. Så får vi se om det blir finalhelg också på plats eller hur det blir. Det beror på hur det går för Sverige.
Mm. Det blir en rolig månad eller en roliga veckor.
Absolut. Gött, Robin.
Gött. Det var en rejäl mangling idag. Men det,
ja, det var det. Verkligen. Och tack alla lyssnare för att ni är med. Och det känns som vi har en trogen skara som är med varje vecka. Ni är varmt välkomna nästa vecka också. Kanske blir någon lite specialpodd då med EM och sådär. Vi har väl en legendar på gång kanske.
Kanske.
Ja, vi får se. Den som lever får se.
Ja. Tack för idag.
Tack. Hej.
Hej.